Men samvetet då? Jo, när du har fått nåd så ska samvetet hålla tyst. Gör det inte det, så ska du inte be om förlåtelse en gång till. Jag har som själavårdare träffat folk som bett årtionden om förlåtelse för en och samma synd. Och ju mer man håller på så där, desto mer övertygar man sig själv om att Gud vill inte förlåta mig. Istället är ju Gud trofast och rättfärdig. Han renar oss från all orättfärdighet. Vad ska man göra då? Jo, man ska tacka för att han har förlåtit. Ja, men det känns ju inte så. Nej, men man kan inte gå på känslor. Vi måste gå på ordet. Och är det så att känslorna inte vill följa med, så kan man alltid be Gud att han tystar ner samvetet. Det betyder inte att det ska vara avstängt för all framtid. Det kan behövas nästa gång du syndar. Men det ska finnas någon sorts överensstämmelse mellan samvetets signaler och verkligheten. Därför det är så oerhört vanligt att människor går omkring med ständigt dåligt samvete, trots att de är benådade Guds barn. Vi ska lyssna på Paulus nu i första Korinthierbrevet 4. Verserna 1 till och med 5 ska jag läsa. 1 Kor 4. Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter ska man alltså betrakta oss. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. Men gör det ingenting att ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Jag vill inte ens döma mig själv. Visserligen har jag inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Fäll därför inte någon dom i förtid innan Herren kommer. Han ska lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter. Och då ska var och en få sitt beröm av Gud. Du vet, det var ju så här i Korint att folk hade plötsligt bildat grupper omkring varsin ledare. De kunde på den tiden med. Och Paulus försöker få dem att låta bli. Därför han menar att om jag har anslutit mig till en, så har jag ju nästan automatiskt förkastat den andra. Och han säger att det gör inte mig personligen någonting om någon mänsklig domstol dömer mig. Det får man stå ut med. Men så säger han någonting som låter väldigt intressant. Jag vill inte ens döma mig själv. Ska man inte det? Ja, han vill ju inte. Ja, men det är väl släkt med den här gamla gåtan om han som hade massa fiffel för sig under veckans 6 dagar och bekände sina synder den 7:e, och så fortsatte han att fiffla måndagen därpå. Det kan väl vara farligt att inte döma sig själv. Det betyder inte att jag är frikänd, säger han. Jag är alltså helt på det klara med att det kan finnas en hel del att säga till mig. Men, säger Paulus, jag vill att Gud gör det. Därför när Gud talar till dig om dina synder, så gör han det i kärlek. När andra människor talar till dig om dina synder, så gör de det ofta i förkastelse. Och inte minst gör du det när du talar till dig själv. Och förkastelsen skapar skam. Och skammen binder dig hårdare i de synder som det talar om. Men när Gud talar med sin speciella kärleksauktoritet. För det kan kännas som att någonting liksom smäller av inom en. Men samtidigt känner man, nu är det här problemet förbi. Nu har jag fått kraft att bryta med detta. Jag vet ingenting med mitt samvete. Det betyder inte att jag är frikänd. Men det är Herren som dömer mig. Fäll därför inte någon dom i förtid innan Herren kommer. Ja, men det kanske dröjer många år ändå innan han kommer. Jo, men han kommer väl och hälsa på dig då och då. Och då kanske han säger ett och annat. Det behöver ju inte vara att han står på Olivberget, menar jag. Utan han kanske har en hel del att säga som blir dig till befrielse istället för att det blir dig till skam. Du vet, den som tror på Jesus ska inte komma på skam. Det är ett väldigt intressant uttryck. Det är det verkligt helvetiska, att komma på skam. Och Gud använder inte sådana medel. Jesus har redan hängt på skammens påle för att du inte skulle behöva göra det. Och därför så använder Gud andra tilltalsformer. Vi ska bläddra vidare till Hebreerbrevet. Kapitel 9. Där vill jag läsa verserna 11-14. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste. Inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga stänkt på det orena helgar till yttre renhet, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden? Ty Kristus har genom den eviga ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Hur mycket mer ska då inte Jesu blod rena våra samveten från döda gärningar? Det där med döda gärningar låter väl intressant. Vad är det? Jo, du vet, när samvetet riktigt kniper till så flyger man ju upp och måste göra något. Man har en känsla av att man måste på något sätt ta hand om hela världen eller vad det nu är man måste göra. Inga publikationer innehåller så många borde och så många måste som kristna tidningar. Och man känner på sig att det är något man borde och något man måste. Det man då gör, det kallar Bibeln för döda gärningar. Därför att det flyter inte fram ur kärlek till nästan. Utan det flyter ju fram ur min ångest. Jag måste på ett eller annat sätt se till så jag inte hamnar i helvetet. Och många människor som blir utsatta för ens välgörenhet i sådana sammanhang, de känner ju på sig att det är något konstigt. Det är det här med dubbla budskap igen. Utan istället får man vara stilla inför Gud. Tills dess man känner att nu är det stilla också i mitt innersta. Då kan jag gå ut och betjäna min nästa. Och då blir det äkta. Och du vet, Gud behöver inte hjälp att sköta skapelsen. Utan han kallar oss till tjänst för att vi själva ska mogna. Gud gör allting mycket bättre än du och jag. fortare och bättre. Men vi får vara med på ett hörn, det är ju fantastiskt. Tänk så intressant. Och då får vi göra levande gärningar. Då blir ju frågan denna. Varför har jag dåligt samvete ändå? Om inte Gud vägleder mig genom livet genom att ge mig dåligt samvete. Varför har jag dåligt samvete ändå? Varför kan jag ibland behöva be Gud om stillhet och renhet i mitt samvete? Jo, det beror på att samvetet är inte bara inställt på vad Gud tycker. Utan som jag sa i början, anden i människan jämförs ofta i Bibeln med luften vi andas in och ut. Och den luft som jag andas ut nu, den har du haft in i dina lungor flera gånger antagligen sen vi började. Jag menar, om någon satt på sista bänken och smygrökte så skulle vi alla känna det vid det här laget. Luften är gemensam och vi känner varandra, så att säga, på andedräkten, om man får uttrycka det så. Och då är det ju på detta viset att om Gud styr sitt rike med nåd, så styr vi människor världen med fördömelse. Också i en demokrati som vår så uppehålls ju ordningen med ett antal fängelser och med hjälp av en rättsapparat och poliser och vad det är mera. Om du är allt för vidlyftig när du ska deklarera nu om någon månad, så kan det ju hända att du får semester på Kumla eller något. Och det är därför att världen styrs med fördömelse. Hotet om fördömelse gör att vi inte tillåter oss vad som helst. Guds rike styrs inte med fördömelse utan med nåd. Ja, men yttersta domen då? Och lagen och Guds vrede och allt det här? Ja, tills du har omvänt dig så är det lagen som gäller. Men när du har omvänt dig, överlåtit dig åt Gud, blivit inlämnad i hans familj. Vi får ju inte lov att slå våra barn, och det gör inte Gud med sina barn heller. Kom inte att säga att vi är frommare än han. Utan det är så här att vi människor har ju väldigt lätt för att ge varann dåligt samvete. Jaså, du vill inte göra det jag hade tänkt mig. Du vet hur det känns, eller hur? Och det är ju meningen att det ska kännas. Därför att om jag drar åt den där skruven några varv så ger du upp och säger att ja, okej, jag gör det. Och så har jag vunnit. Därför att du orkade inte med den fördömelsen. Och vi lever i en värld som alltså på det mänskliga planet styrs med fördömelse, och där vi alla, hur frälsta vi än är, har lätt för att uttrycka fördömelse. Och detta betyder att inför Gud väntar jag mig inte fördömelse. Han kan tala till mig om det som han önskar annorlunda i mitt liv. Men när han gör det så räknar vi med att vi blir fria. Men hur många människor och hur många sammanhang har man inte dåligt samvete inför? Jag menar, kan man ha ett gott samvete när det ser ut som det gör i Japan? Eller i Libyen? Kan vi sitta här i Göteborg och ha ett gott samvete? Ja, det kan vi. Därför att det är bara i kraft av ett gott samvete som du kan göra levande gärningar. Och det är ändå det som Herren längtar efter. Att få göra genom dig och mig. Det är så lätt att vi manipulerar både oss själva och varandra. Genom att dela ut dåligt samvete, anklagelser, skuld, tyck synd om mig, känslor. Men i sådana sammanhang måste vi faktiskt be om ett beskydd runt våra samveten. Du vet, när Paulus talar om den troendes vapenrustning så är det ju plåt och åter plåt. Det är en hjälm och det är en sköld och det är rättfärdighetens pansar och jag vet inte allt vad det är. Jo, det är ett svärd också, jag vet. Men det är mycket, mycket försvarsgrejer. Varför det? Jo, därför att om Gud har fått ta ut stenhjärtat ur din kropp och sätta in ett hjärta av kött. Och folk bankar på ditt hjärta som om det var av sten. Fortfarande. Ja, då är det ju inte så konstigt om man mår dåligt. En del av oss har blivit uppfostrade med dåligt samvete som uppfostringsmetod. För barn som ständigt har dåligt samvete är ganska snälla barn. De gör som man säger till dem. Och det är ju bekvämt och bra. Men nu är du vuxen och ska inte gå hela livet med det där dåliga samvetet. Utan vi kan få be att Kristi blod renar våra samveten från döda gärningar. Det här ordet i Hebreerbrevet 9 rekommenderar jag till både läsning, eftertanke och meditation. Gärna också lite bön. Att perspektiven får klarna. Jag brukar ta den här liknelsen att ett brandlarm som tjuter för jämnan, det är en sanitär olägenhet. Den räddar inga människoliv. Ett brandlarm som aldrig tjuter räddar heller inga människoliv. Men ett som tjuter när det brinner, det är det enda som fungerar. Och det är alltså det som är poängen med ett gott och ett rent samvete. Låt mig få sluta med ett ord. Ska vi se vad jag har det någonstans. Ur första Timoteusbrevet. Första kapitlet och femte versen. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Alltså kärlek som flyter ur ett rent hjärta, inga dolda biavsikter, ett gott samvete, alltså där man är sammankopplad med honom som ensam är god, och en uppriktig tro, vilket också betyder en uppriktig trofasthet. Det är all förmanings mål. Således också det jag har försökt att förmana ikväll. Det är höga avsikter, höga målsättningar. Men han som säger det här, han kan. Nu ska vi tacka och be. Jag vill börja, Herre, och be att du löser de av oss som ber om förlåtelse för en och samma sak gång på gång. Jag ber att du ger dessa mina syskon kraft att sluta. Ge dem kraft att istället i tro våga tacka dig. Och jag ber att du ska också med ditt blod, Herre, rena deras samveten. Så att de kan få uppleva nåden av att göra levande gärningar istället för död. Jag vill be för dem av mina syskon som kanske inte riktigt har förstått vad ditt ord säger om samvetet. Och inte har förstått det här med att du kan förklara oss rättfärdiga fastän vi inte är perfekta. Nu vill jag be dig, Herre, att det får komma som en sorts aha-effekt. Påminn, Herre. Och frigör mina vänner till att våga leva i barnaskapets glädje. Vi har ju inte fått en träldomens ande så att vi åter skulle känna fruktan, utan en barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden vittnar ju med vår ande att vi är Guds barn. Tack, Herre. Så vi har bett för dem som blivit uppfostrade med dåligt samvete. Och jag vill be för dem som lever i relationer som ständigt på nytt skapar dåligt samvete. Jag ber att du ska lösa dessa mina vänner från den ångest som de ständigt går och bär på. Att du ska föra dem ut i frihet. Och om så behövs att de också ska få kraft ifrån dig att förlåta människor som kanske i oförstånd eller i omedvetenhet ändå förstörde så mycket. Kom, Herre, med din heliga ande. Ställ till rätta i vårt innersta, Herre. Ge oss en brandvarnare som bara tjuter när det brinner. Tack, Herre, för din ord, att den är så stor, så underbar. Far, vi tackar dig i Jesu Kristi namn. Amen.